Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hej och välkommen till vår podcast som heter Eat, Drink, Think, Travel med Tove och Daniela. Jag är Daniela och Tove är här.
Ja, hej hej.
Vi har en fantastisk gäst med oss idag såklart. Sebastian Baudet, välkommen.
Jo, fantastisk också.
Ja, hej. Ni tycker faktiskt det. Ja. Vi har sett fram emot att få ha dig här i vår studio. Och vi sitter med Fredrik Okazaki på Långholmen som vanligt.
Ja, hej Fredrik. Det gör vi. Hej.
Hej. Men vi sätter igång på en gång. Vi har jättemycket frågor till Sebastian och vi vet att han tycker om att prata så han har mycket att säga. Eller hur?
Jag är superpeppad.
Vi är redan hunnit med och pratat en halvtimme när vi börjar spela in, så det kanske är dags att vi börjar spela in. Vi tänkte ta upp några olika ämnen, lite här med det fransk-svenska och det svensk-franska, skillnader och likheter. Och sen också såklart, eftersom Sebastian är en sån otroligt färgstark personlighet och syns och hörs hela tiden, vilket vi uppskattar och har gjort så mycket för Sverige som både jag och Tove faktiskt kan stå för. Gastronomiskt sett, och också lite om din Instagram och sociala närvaro, vilket är väldigt stor. Och det skulle vara intressant att höra dina tankar kring det, att hur du orkar. Det var något som Tove tog upp tidigare, att du sa att det är självklart att du ska svara på alla kommentarer och läsa alla kommentarer när de tar sig tid med att kommentera på dina bilder. Jag tyckte det var fint sagt. Ofta kanske man ser dig som den här som säger mycket saker som är fel, men du har också en väldigt mjuk framtoning på Instagram. Du lägger upp väldigt vackra bilder och du pratar väldigt fint, och nu var det mycket nyckelpiger på senaste tiden. Och det är väldigt fint när du säger att du ska svara på allting, tycker jag. Men vi kan väl börja i den änden som är lite mer kontroversiell. Hur kommer det sig att du ville börja ha Instagram som ett forum för att uttrycka ditt, jag vill inte säga missnöje för det låter så negativt, men dina åsikter kring saker och ting som du inte höll med om?
Alltså, för det första, jag jobbar med mat och det är ett väldigt generöst yrke. Man lagar mat för andra, man vill skapa andras glädje, man vill få folk att uppleva saker. Och det är den här lite förlängning av den filosofi, när man tillverkar någonting som ska göra andra lyckliga, glada, friska, mätta, som man försöker använda i andra sammanhang. Om jag gör en Instagram-konto, då gör jag det delvis för mig själv, men jag gör det också för andra. Om jag skriver en bok, jag är en verkare, jag vill lägga väldigt mycket av min tid till att göra det väldigt bra, för jag har stor respekt för dem som faktiskt tar sig till en butik, äntligen köper råvaror, tar sin dyrbara tid och lagar mina recept, så att jag har ett stort respekt. Och det är kanske i den branschen finns lite delad. Det finns de som kommer göra en bok på 3 plåtningar och 3 veckors produktion och chip shop, slå ihop någonting. Recepten är prövat en gång samtidigt som man har plåtat den. Och sen det. Och jag vill inte jobba på det sättet. Jag är ju ett anverkare. Jag är någon som ser värdet i att lägga väldigt mycket tid och energi. Och till frågan till varför jag orkar, det är samma sak. När folk tar sig tid och läsa det jag skriver, se mina filmer, mina bilder och de budskap jag försöker kasta ut där, jag har en respekt gentemot dem. För mig Instagram, det är ju världens bästa bollplank. Det är min bästa arbetskollega. Alltså jag är ensam i min värld Och jag har inga arbetskollegor, jag har inte så många jag kan lita på egentligen, så jag kan bolla saker med. Alltså Instagram är ju världens bästa, mest kompetenta bollplan. Jag har någon 40 plus tusen människor som har en sån bredd i sin bakgrund där alla bara delar samma typ av intresse tydligen. Alltså alla äter, men vissa är lite mer intresserade i mat än andra. Och då brukar jag känna, alltså ibland, jag är en liten fransos med en telefon. Och Instagram har tagit över bloggen. Alltså bloggen är det som har fått mig att komma ut. För jag har alltid känt att jag känner jättemycket saker som jag tycker borde ju spridas, så att fler borde kanske tänka och sådana vinklar. Hur tänker man med det och det och det? Och sen jag kände när jag hade mitt lilla bageri på Kungsholmen att jag når det kanske till 200 familjer. De där lyckligt lottade som fick stenmalet ekologiskt surdegsbröd, som fick uppleva det här matkulturen jag försöker lyfta upp hela tiden och få den att växa. Och så fort jag började blogga, då helt plötsligt man kunde göra en bröd och sen sprida den till tusentals personer. Och när bloggen har ju tappat energi, då har jag växlat mot Instagram. För Instagram har blivit ett media som passar mig bättre, som är mer flexibel och som är mer attack. Men, och sen till det här kontroversiella, när jag blir förbannad, då lägger jag upp den och pratar om det. För jag tycker att debatt är en jätteviktig sak. Alltså att man måste kunna prata om allt och prata och debattera. Men sen när man tar mängd inlägg som är så, det är en liten bråkdel. Det var det de flesta kanske tänker på. De tänker på Sebastian Boudier, fransman, och med han som är förbannad, han som gick på Catenacci, han som gick på Mannerström, han som gick på Djureskog. Alltså det här är tre inlägg på 6300.
Men det är de som får väldigt mycket spridning, det är de som kommer ut på nyheterna eller på Aftonbladet. Ja. Och
så spridningsmässigt, när jag tar en deg och klappar den och så, den kan jag få, 50 000 visningar.
Fast Aftonbladet lägger inte upp det på sin löpsedel.
Nej, men det du ser, Aftonbladet är intresserad av sådana saker och de vill lyfta upp de sakerna som de tycker få folk
såklart
att klicka.
Jo, men så är det.
Och det är klart att man vill gå dit. Bråk, jättebråk. Bagaren, franska bagaren. Det är klart att de gillar den typ av...
Men hur tänker du till exempel när du gör den typen av inlägg? Alltså, är det rent så här, ryggmärgsinstinkt från dig att du vill lägga upp? Eller tänker du innan så här, det här tycker jag är viktigt att ta upp debatt för debatt eller diskussion eller liksom.
Jag är fransman, jag är spontan, jag planerar ingenting, allt kommer rakt ut från, jag brukar säga, jag är en hjärna och en mun utan filter, alltså det går in rakt ut. Jag sitter inte här nu ska bygga en strategi för att Indra Djureskog att bli framgångsrik med sin McDonald's hamburgare. Nej, alltså jag har ju ett antal följare som litar på mig, som har ett förtroende över att jag ska inte filtrera saker och inte blåsa dem. Och när jag ser att Djureskog ska släppa ut en samarbete med McDonald's, gör presskonferens där massa journalister står här och äter en hamburgare. Så han har gjort, han har tagit ögrev, oxkin, malt det och alla står här, åh vad gott. Och så, då känner jag att det är hundratusentals människor som kommer bli lurade, för de kommer tro att han står där och att det blir bättre produkter. Och egentligen i den här historien, den endaste jag gjorde är att skriva, jag kommer inte äta på Roffe och på AG längre, för jag vill äta mat från kockar som jag ser upp till, som har värderingar. Och när man engagerar ett samarbete med ett sånt företag, då tycker jag inte att kocken har värderingar längre som passar min filosofi. Då går jag helst äta mat från andra kockar som jag vet av de där värderingarna. Endaste jag sa, sen det som satt tonen i hela debatten, det hade kunnat stanna här, det är att han kom och kallade mig för pajas och fransk pajas. Och det är han som satt nivå till debatten i efterhand. Det är han kommit tillbaka till mig och sagt, åh, jag förstår att du känner så, men om du visste allt jag har gjort och det här kommer bli jättebra, kom igång, hold your horses, det kommer bli jättebra. Och det hade inte varit någon grej, det är han som själv gjorde egentligen. För det endaste jag sa det är att jag ska inte äta.
Nej,
på hans restaurang.
Du har ju rätt att uttrycka.
Jag har rätt, det är mitt forum. Precis. Jag gick inte på Sergels torg med en plankar och så, Djureskog. Alltså, det gjorde jag inte. Jag tog mitt ansvar gentemot de människorna som följer mig och tror att jag kommer inte försöka försköna eller ändra någonting. Ja, det, sen det blev så att jag inte skrivit någonting. Det hade inte varit någon debatt alls. Och debatten är bra. Jag är fransman och i Frankrike när man har ett problem då lägger man upp problemen på bordet. Mm. För att det är aldrig en person som kan lösa allt. I Sverige om man ska uppleva, alltså om man ska säga det här är fel, då måste man komma med en färdig lösning. Mm. Hela paketerat, det här är fel men det här är bättre. Du vet, i Frankrike kan man bara klaga. För att klaga, för alla problem behöver multilösningar. Det behövs flera hjärnor och tills man har inte lagt problemen på bordet, då kan man inte engagera flera människor att försöka hitta lösningar och kanske bättre, kanske etikriktlinjer. Ska en kock göra det? Är det okej att gå på tv och säga det här är jättebra, sen man går på sin krog som Lallersted och säger det ska vara smör i Mannerstam, det ska vara smör i allt, och sen när man gör i stora mängder, då använder man margarin, är det transfetter, rapsolja eller smörarom. Är det okej eller inte okej? Man måste kunna prata om det.
Mm. Men hur känner du då till exempel när, för du får ju också påhopp. Alltså då får ju, eller påhopp, du påhoppade inte, men om man säger det, man kan kalla det lite så. Om du, då får du...
Du får kalla det för påhopp om du vill. Jag vet inte om det var inte påhopp, det var bara att man uttrycker sin åsikt.
En åsikt, yeah. Precis. Men vi säger, då får ju du...
På grund av dina åsikter.
Får ju du också då en debatt som kanske inte blir en debatt om saken. Det blir fransk pajas eller du blir någonting annat och så. Tycker du att det är jobbigt att stå där då i media liksom och behöva ta den här diskussionen?
Alltså världen behöver flera pajasser. Mm. Alltså pajasser händer och samhället. Sen jag kan få vara en pajas om det är det som krävs. För att prata om viktiga saker. Jag är en offentligt i det jag gör. Och jag vill ha den offentligt status. För att det är det enda sättet att sprida de där tankarna. Sen att jag ska palla, inte palla. Alltså man kan inte vill vara offentligt. Och sen säga, åh nej nu det är blåsväder, vill jag inte vara med. Och det där, många har missbedömt mitt sätt. För i Sverige, när man, ibland man går lite för långt och då alltså man är lite rädd. Åh nej, det här får man inte. Och jag har inte sån där spärr. Jag är helt okonflikträdd. Alltså desto mer smäll jag får, desto mer jag blir stark. De som har försökt, när Jan Hed skickade med en stamning för förtal för att jag sett att han hade sålt sin själ till Finax. Dagen innan jag ska spela in min sommarprat för att få käften på mig och tro att jag ska känna, åh nej, nu har jag gått för långt kanske. Nu är Jan Hed. Så det blev tvärtom. Jag blev ännu mer förbannad. Då lägger jag upp brevet och jag lägger upp på Facebook och på Instagram och jag lägger upp den på bloggen och skapar debatt. Mm. Är det okej? Okay? Får man säga så? När man är en offentlig person, man får massa ros, man får goda middagar, man får ett liv som är superspännande, man får uppleva saker som är helt underbara. Men det så får man få skit också ibland när man sticker ut näsan. Det får man vara beredd för.
Mm. Men det är väldigt osvenskt att tänka så, tror jag.
Alltså, ja, det men det, ju... har blivit, det har blivit lite mer svensk. För jag tror att det är det. Jag tror att jag har, alltså, och allt man kan säga att vad jag har gjort, inte gjort, alltså, skitsamma. Jag har aldrig gjort någonting för att göra. Jag försöker köra spontant det jag tror är rätt och få vara sant till mig själv.
Känna
för
magen.
Jag vill kunna gå förbi en spegel och känna sig att jag gillar det jag ser. Någonstans jag kan titta i mig. Jag gillar att gå förbi mina barn, titta på dem i ögonen och känna. Ja, vet ni vad? Jag har gjort allt jag kunde för att skapa ett förändring, för att gå mot ett håll. För jag tror på saker som jag tror är jätteviktiga. Och jag kommer aldrig behöva känna att jag har ridit på en våg och jag har utnyttjat någonting. Och jag, som många gör, och det får de göra. Jag har inga problem. Jag har aldrig gått på dem som har sålt sin själ och säga, åh, ni tjänar mycket pengar. Det är inte det. Det handlar om etiken. Att vi jobbar med mat. Folk som kommer att äta våran mat, de kommer att köpa våra värderingar. De vill slippa behöva tänka själva. Man går och sätter sig hos Filip Fastén. Man känner hos Mattias Dahlgren. Man köper den kockens värderingar. Då är då man slipper fråga för innehållsförteckning. Vad har ni det? Har ni tillsatt sig? Är det ekologiskt eller inte? Man vet att den här kocken är väldigt duktig och det är det man köper. Mm. Man köper den lugn att man inte behöver. Och då är det väldigt viktigt att man inte blåser folk. För då det skadar de andra som inte blåser folk.
Mm. Jag håller med. Alltså, jag tycker att det är en helt rätt inställning också, det här att att vi inte ska vara så rädda för konflikter, för att jag menar, konflikter kommer, och vi måste också, som du säger, ger man kritik, då måste man ju också kunna ta kritik. Men det är också de som aldrig vågar ge kritik, jag tror att det är de som är räddast själva för att få kritik. Ja.
Och att bara för att man har gjort väldigt mycket bra saker för en bransch, betyder det inte att man kan plötsligt göra jättemycket dåliga saker?
Nej.
Alltså, det är en
Inte leva på gamla meriter.
Ja, man kan göra det, men man måste vara beredd att bli påpekad. När man driver en jättefin restaurang med värderingar, man har ansvar för andra människor som också ställer sig bakom den personens namn och värderingar, då har man ett etiskt ansvar kring dem. Och den ansvaret har varit kränkt så ofta. Så att jag känner att nu, av att bli och kanske vara bland den endaste som kunde ta dem där, för nu har jag blivit den, ja men det är klart, om det är någon som han där, han gnäller och så där tiden, och han får ut det där och så, nu det har blivit fler som har börjat känna, ja men man kan faktiskt kritisera, man behöver inte hålla med hela tiden, och, men det är
svårt. Man måste ju inte tycka samma hela tiden, alltså man måste ju inte tycka samma, man kan ju tycka olika utan att det är fel.
Det är väl det som är naturligt, att man tycker olika.
Ja.
Vi tycker olika.
Ja.
Ja, och vi står ändå här och pratar, och det alltså, debatt är viktigt. Vi har ett samhälle som måste förändras. Vi har gigantiska utmaningar framför oss där vi måste en och samma, inte på ett uniform och enkelt sätt. Alltså, man vill inte skapa, det är det vi ska försöka ta bort, alltså monokulturer i båda, i den filosofiska aspekten och den här med mataspekten och odling. Alltså, allt ska bli ju, vi ska återskapa mångfald i alla sätt och vis. Och då behövs flera olika typer av medier, det behövs olika typer av budskap, men att ändå samtidigt vi måste jobba mot en och samma håll, det är att bygga ett hållbart samhälle där mat ligger i centrum och mat kan göra oss friska och inte förstöra våran jord och vatten och se till så att vi kan vara självständiga med den maten vi producerar och att fler kan bli friska och uppleva den svenska, franska, svenska, japanska, alla gastronomi på ett sätt som är väldigt bra. Och då är det viktigt att påpeka när det går hus tur. Alltså, det är inte McDonald's som ska revolutionera gastronomi i Sverige och som ska göra vårt värme hållbart. Och när man pratar om en sån företag, Sverige är en liten bråkdel av deras verksamhet. Även om de är lite bättre här, om man ska debattera om McDonald's och tycker att jag ska hjälpa dem att bli bättre. Ja, man måste tänka på det företag. Man måste börja prata om McDonald's Brasilien och Pakistan och India och USA. Och genom att stödja dem här och tycker att de är grymballa här och göra dem balla för ungar. Det är ett björntjänst man gör till hela världen. Och för att hur mycket bra görs där. Och att vill man... Ja, skitsa. Ja. Det är mycket känslor och jag tycker att jag är jätteglad, även om jag var i blåsväder ett tag och jag fick massa skit och massa kockar som har spottat på mig och som har det har ändå visat att jag har ändå en bas och jag har inte ändrat mitt sätt. Jag har levt i Sverige i 15 år. Och de 15 åren, jag har inte ändrat någonting. Ni som känner mig sedan länge tillbaka, jag har följt min röd tråd. Jag har alltid följt min, och jag har inte ändrat någonting. Jag har inte ändrat mitt sätt att göra bröd. Ingen tyckte om mitt bröd för 15 år sedan. Det var för tung och för bränt och för surt och så. Jag har inte ändrat ett skit. Jag har till och med gått ännu mer all in på det. Det är inte jag som har anpassat mig efter samhället. Det är folk som har börjat uppskatta någonting som de hade inte lärt sig att uppskatta. Så att jag håller med min rådtråd, för jag har en vision över hur saker och ting jag vill att de ska vara. Och jag kommer försvara den visionen till all pris som är. Jag kommer för mig det är en riktlinje, det är en grundvärdering, det är en bas. Tar du bort det, då kan jag lika bra gå. Och det är det som har väckt de där tankarna när jag får så mycket kritik för att jag försvarar bra mat och småskalighet och våra små producenter och tycker att vad fan kan inte kockar försöka lyfta upp små producenter och försöka uppleva, alltså Istället för att säga att alla svensk nötkött är skit och man måste köpa nötkött från andra länder för de andra är bättre än oss, och så varför inte bara engagera sig i att utveckla hur nötkött ska vara producerat i Sverige och försöka det är mycket bättre att försöka engagera sig i saker som är bra och försöka ta den svenska gastronomi framåt på rätt sätt, på det sättet som gynnar alla i landet, inte bara några.
Vad har varit svårast under dina 15 år här när det kommer till gastronomin i Sverige? Är det att få folk att inse din mission, eller är det någonting som du känner har varit liksom det här har varit extremt jobbigt?
Nej, så det är ingenting som har varit jobbigt, det har gått. Jag känner att jag tittar lite tillbaka och känner att vissa saker ger lite mer motstånd än andra, men min filosofi det är allt dåligt alltid leder till någonting bra. Att någonstans allt som har gått fel har ju ledat till bra saker i efterhand. Så att även de jobbiga delarna har ju skapat en styrka. Alltså, och en känsla av att man ändå ligger rätt. Lite det. Alltså när man skriver någonting och det händer inte så mycket, då förhoppningsvis var det lite lågmäld, och så när man skriver någonting och skapar jättemycket reaktioner, både bra och dåligt, det betyder att man har tryckt på ett hörnpunkt. Och det är lite det när jag har börjat attackera att jordbruk, alltså den här moderna jordbruket, den här brödet som är bara luft och som innehåller ingen näring nästan, och som så fort man kom i de ämnena, då fick man jättemycket motstånd och motvind.
Vilka var det som gav dig motstånd då?
Ja, med branschen och bageriförbundet och alltså när skolböcker kränkte unga, alltså jag spenderat jättemycket tid på skolor, alltså jag ägnar jättemycket tid då att gå på gymnasieutbildningar och utbilda framtida kockar, bagare, konditorer, och när man är där och kommer dit och ser att tre dagar innan det, då hade det varit en annan bagare konditor som är sponsrad av Stor och som har lämnat en pall med skitmjöl med massa tillsatser och massa jäst och sen sådana här surdegsdunkar som man stoppar en deciliter på lite vätska, och då får man en surdegskänsla och sänker pH, bättre hållbarhet, bla bla bla. Det är klart att det är jättejobbigt. Alltså, de gångerna jag har varit på skolor där jag ska göra en utbildning och mina råvaror, lärarna tog inte emot dem. De skickade dem tillbaka bara för att de vill inte att jag ska vara där. Och det har ju klart varit jobbigt då, men det har också gett mig en känsla att det här är rätt. Alltså de där jävla gamla gubbar som tycker att, som inte har den ödmjukheten att acceptera att bara för att de har gjort en sak i 30 år, det behöver inte vara rätt för det. Och att vara så jäkla ödmjuk när man jobbar med ungar, man jobbar med undervisning, att någonstans man måste alltid ifrågasätta sig själv och skitsamma, du gjort fel i 30 år, det är fortfarande, du har 20 år kvar för att göra rätt. Och jag träffar de där lärarna som är helt fantastiska, som ifrågasätter allt och går tillbaka, och då blir jag jätteinspirerad, för det är det när man undervisar, man ska alltid se elevernas bästa, inte sin ego. Ego ska aldrig komma in i bilden när man undervisar. Och de som säger, fan vi har bakat så i 30 år, fan jag visste inte, och nu när jag vet, då vill jag ändra allt. Och det är fantastiskt, och jag har fått möta båda och. Så att det var det svåraste, att känna, att träffa människor som känner sig i kläm mellan ett system som trycker, alltså branschorganisationer som sponsrar och som vill att det ska, som vill bara lyfta upp den fina delen. Alltså kolla, svensk gastronomi styrs av Bocuse d'Or, Årets Kock, de olika tävlingar. Sen finns de som är outsider, som är så, du vet, så, Daniel Berlin, Magnus Nilsson och Mattias Dahlgren, som är utanför, som utvecklar gastronomi. Men man vill inte att svensk gastronomi ska utveckla bara av internationella tävlingar med superduktiga kockar, supersponsrade med en kockrock som ser ut som Schumacher på en Formula 1, och sen som ska en stor pappershatt på huvudet. Och svensk gastronomi ska utveckla utifrån producenterna. Vad har vi för typ av jord, vad har vi för kunskap, vad har vi för historia, vad har vi för möjligheter, och hur ska vi utveckla en gastronomi som gynnar den råvara och de förutsättningarna vi har, våran terroir, den här nordiska terroiren. Hur ska vi utveckla det här? Och det är därifrån man vill utveckla den. Inte vad som händer i Tyskland medan alla i världen tävlar, sponsrade av de stora livsmedelsbolag.
Är det inte ett sätt att utveckla kockbranschen då, tycker du, att med dessa tävlingar och galer och sådana saker?
Lite grann kanske, men inte, inte, jag tror inte på tävlingarnas, de är pulver, de är ett fin liten skikt. Det är som ett jättefin bakverk som är dekorerat med små strössel och grejer. Under, det är bara ju skräp. Alltså basen är inte friskt. Tävlingarna, så fort du har ett industri som sponsrar anverk, det kommer alltid vara i industrins regelverk och mot deras håll. Alltså när du åker till Paris till bagerimässa, där ser du ett helt värld av industri som lär sig att göra anverksprodukter. Alltså du ser de där företag som så här, Chateau Blanc, Coupat, som gör de där världsstora ledare inom bake-off. De bygger ett helt bageri utan bagare. Allt produceras i fabriker. Nu de gör sådana artisanprodukter och med smör och med stenmalet mjöl och med surdeg. Och då, de gör till och med matriser som skär croissanger olika. Så när du köper en croissant bake-off kartong med 48 croissanger, de är olika för matrisen gör dem lite annorlunda. Så du tar dem ut från frysen, lägger på en plåt in i ugnen och du får ett andverkskänsla i ditt bageri utan bagare. Och sen när du står där framför kopa, du gör en kvarts varv mot vänster med ditt huvud. Du bara vrider 90 grader och tittar på vänster. Det är världsmästare i bageri. Du har 12 bagare som ska tävla om världens bästa. Och vad ska de göra? De ska göra exakt likadana croissanger och baguetterna väggs. Och de ska vara exakt 250 gram. Är det en 2 gram mer, då får de avdrag. Så vi har ett industri som spelar anverk och ett anverk som spelar industri. Och det här förvirrar allihopa. Man vet inte vad är bra, vad är rätt. Och är det så vi ska mata världen, så vi ska bli friskare? Är det så? Är det verkligen då? Ska man döda i ett helt handverk? Behövs bagare egentligen?
Det här svenska att vi äter för mycket och för dåligt. Jag menar, det här med att vi ska högkonsumera hela tiden, det är ju det som driver industrin. Att om vi nu, det börjar ju bli som USA överallt, att man äter inte en croissant längre, man kanske äter 3 croissanter. Eller
nej, du äter bara en croissant, men den croissanten kommer innehålla väldigt, väldigt lite näring.
Yeah.
Och där är någonting som är ute i världen. Nu har jag spenderat några dagar med tusentals forskare. Och de som jobbar med mat, det kom ut någonting som jag har pratat i många, många år som jag blev jätteglad att bli bekräftad. Det är att generellt maten blir näringsfattigare och näringsfattigare mer och mer. Mm. Och våra kroppar, de är i behov av näring. Alltså om man äter, om man är sugen. Och det är bevisat att när man är sugen på jordgubbar och man är sugen på blodpudding, på leverpasté, det är för att man har, det är kroppen som ropar efter mineraler, vitaminer och antioxidanter. Vår hjärna är kopplat till våra tarmar, till våran bakterieflora, till våran lever, all det här är alltså våran smältsystem i våran andra hjärna, och där skapas suget efter det kroppen behövs. Och om du ska äta ett livsmedel som har väldigt låg näringsinnehåll, då kroppen får inte sin dos av näring och då kommer man äta mer. Och det som är viktigt i mat, det är förhållandet mellan näring och kolhydrater och fett. För det är det som är grejen. Om du har väldigt lite näring med väldigt mycket kolhydrater och fett, ta typ en lingongrova, en skogaholmslimpa. Det här är brödmässigt, om du ska förstöra spannmål, det är det bästa sättet. Ta dem, valsa, sikta bort, knåda som en idiot, massa jäst, jäsa på 30 minuter och baka lite, fotstoppa den i en plastpåse. Det är det sämsta sättet man kan förädla spannmål. Ta du samma spannmål och mala dem hel och låta dem jäsa med surdeg i en eller två dagar och baka den. Alltså näringsmässigt, det blir någonting helt annat. Eller plötsligt kanske har du 20, 30, 40 gånger mer näring. Kanske om du äter en skiva av det brödet som gjort på svedjeråg, en kon, dinkel, stenmalet, fullkorn, jäst på surdeg. Kanske den här lilla skiva som väger 30-40 gram innehåller lika mycket järn, koppar, zink, B-vitaminer än en hel lingongrova. Fattar du hur dyr blir lingongrova plötsligt? Mm. För vi äter inte för att få carbs och fett. Vi äter för att få näring, vitaminer, antioxidanter. Mm. Mat som gör våran bakterieflora att må bra utan konserveringsmedel, kemikalier som dödar våra bakterier i våra tarmar. Ett mat som är ju näringsrik. Det är därför vi har varit så framgångsrika i Sverige trots den tuffa klimaten. För att förut man mjölksurade, man konserverade, man torkade, man saltade.
Och det är
man...
ju tillbaka, tack och lov igen.
Och vi är, ja, men det här är bara, det gäller bara en liten, liten skikt av samhället. Hur många äter mjölksurade grönsaker i Sverige på 10 miljoner människor?
Ja, vi gör det.
Ja, men vi gör det för att vi, ja, men samtidigt, det här är ju, okej, mat är en sak, mjölksyra, alltså bröd, det skulle vara ju allemansrätt, bra bröd. Det är möjligt, på en vecka kan man ju ta bort allt dåligt bröd. Absolut. Det är mjöl, vatten, salt. Det är superenkla, billigt. Det här är gastronomi. Alltså hur många kockar har dragit ut en tår på en liten brödbit som jag bara händade till med lite smör på. Alltså att man kan skapa en sån gastronomisk upplevelse av mjöl, vatten, salt med lite smör på. Och näringsmässigt som är så mätande, som är så näringsrik och som gör en så friskt och stark. Så det här borde ju vara för alla, och det finns möjlighet att, för att det är så, alltså ute i världen, desto fattigare man är, desto sämre mat man äter, för man går till den där industrimat som är äntligen väldigt, väldigt, väldigt dyr i förhållande i vad den innehåller i näring. Man borde börja sälja livsmedel baserat byggt på hur mycket näring de innehåller, inte volymen. Och det här, det är, alltså bröd, det är, industribröd är otroligt dyr. Man köper luft och kolhydrater och socker och fett.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Dina barn då? Har de bett om någonsin att få äta på McDonald's?
Alltså får och får, jag försöker inte säga du får inte, du säger, alltså jag försöker få dem att förstå själva och vara sunt förnuftiga. Jag älskar din kropp och du blir vad du äter är ju högst aktuellt, alltså, ja. Du äter, vi är summan av luften vi andas och maten vi äter. Idag vi vet att maten är en stor drivmedel i hur man mår fysiskt och psykiskt. Och barn mer än alla andra ska ju få bra mat.
Precis.
Jag tycker att jag jobbar väldigt mycket med att försöka utveckla mat i offentlig sektor. Och jag har lämnat lite åt sidan, ja, äldreboende och så. För jag tycker att, alltså, allt respekt till de äldre, de ändå, de som är 80-90 nu, de har haft det jävligt bra de sina första 40 första år av sitt liv. Så jag låter Mannerström ta gubbmatten. För de tycker att de har haft jättebra. Plus att de har ett röst, de kan prata och så. Tvååringar, de kan inte prata. De vet inte vad som är rätt och fel, vad som är bra och inte bra. Så jag tycker att det är mycket viktigare att försvara ju maten i offentliga sektor för barn i skolor. Och det är där jag jobbar med många olika projekt med olika kommuner där man försöker ju introducera näringsrika, näringstätta livsmedel och lära barn att uppskatta saker som gör gott för dem. Och i de där olika försök som har gjorts nu, man märker tydligt hur lärarna känner att hur barn får bättre koncentrationsförmåga. Såklart. De orkar mer, de är gladare, personalen, eller plötsligt från att ha arbetare i ett kök som tar ut grejer från en kartong, lägger den på en plåt och stoppar den i en värmningsskåp, börjar laga mat, då får man också nöjdare personal, de får upp kunskap och kockar och de kan börja köpa lokalprodukter, och det där skapar en jättehärlig dynamik. Så att näringstäthet i mat tror jag blir en jättestor del, att man bör sälja mat baserat på hur mycket näring de innehåller. Inte,
det är jättebra att du jobbar så mycket med skolan, tycker jag, för att jag visste inte att du jobbade så mycket i skolan och så, men
det är mycket jag gör som där inte syns. Alltså, ja, det är många har pratat, men du gör det. Alltså, jag jobbar mycket som en iceberg, alltså, det är väldigt mycket som
ligger under utan. Det är där man ska börja, alltså, vi måste ju börja där nu, tycker jag, ta ganska stort grepp om skolan.
Det är ju ofta, när man är liten så är det omvärlden. För jag har ju också vuxit upp i ett hem där min mamma lagade allting, alltså även barnmaten när vi var pyttesmå, så köpte hon ju aldrig industriell mat, utan allting var ju hemmagjort. Hon lagade mat och purerade den åt oss. Och jag är ju uppvuxen med att inte äta på McDonald's, inte dricka läsk, och har ju fortfarande den attityden och kommer ju ha det för mina kommande barn också. Så att för mig är det ganska lätt att förstå, men jag kommer ju också ihåg hur det var när jag var liten och alla skulle gå till McDonald's.
Jag kan ju se det tydligt på mina barns
sugen, liksom, fast man kanske någonstans vet att det inte är så bra.
Ja, det är lätt att göra fel när man inte vet.
Yeah.
Så det är glad, det är kunskap. Sen när man vet mer, då kan man ju påverka. Det är lite det. Ibland man måste få ut informationen. Alltså, är det här bra? Nej.
Fast en sjuåring tänker ju inte så. Det är det som är.
Det är därför det är viktigt att engagera barnen. Alltså, vi tittar på dokumentärer och man går ut och sen man pratar om saker. Alltså, man kan gå på en zoo och tycka, gud vad vacker, att man bevarar raser och sorter och grejer. Och sen tänker man, vänta lite.
Varför?
Ska vi ha kameler i Sverige här för att bevara? Ska vi ha delfiner i bassanger? Och jag försöker låta barnen själva förstå själva att vissa saker är fel. Att man behöver inte bara acceptera allt, och vill mina tonåringar jävlas med mig och vill gå på McDonald's, det får de göra. Jag kommer bara tycka att det är jättebra, för det betyder att jag har varit ändå, alltså, alla barn måste alltid testa och prova på. Alltså allt min farsa har gjort, jag har först testat att göra motsatsen. Sen kom jag på själv att det här var fel och sen hittade jag på själv. Man kan inte leverera alla svar. Alltså, barn måste också få uppleva själva och få testa på saker. Så inte rök inte, du ska aldrig röka. Och, alltså, det är klart man måste testa, och sen man testar och tycker nej, det här är dumt, det här är inte jag. Och sen gör man inte det. Så att sen det är mycket med mat, att många sitter fast hemma med barn som inte äter allt och tycker att mina barn gillar bara makaroner och gillar bara köttbullar och de är inte. Men det är klart, och sen man försöker grilla en makrill och ha citron och alla så. Man kan inte bara köra falukorv i 10 år och sen plötsligt tar man fram en grillad makrill. Det här är ett process. Man lär sig att få barn att gilla saker, och kanske i vårt uppväxt, det är väldigt sällan man fick välja maten, och man
aldrig
fick, så det är inte så här, vad ska vi äta i veckan, jag vill, för om du frågar barn vad de vill äta, det blir en burgare.
Ja.
Varför är det så? Det är för att man har programmerat dem till det. Det är klart, de vill ha det de tror är tillgängligt och de tycker är helt okej och är gott. Och
då måste
och
vi ju ändå ta upp det här med om du berättade för mig, för jag tycker ju att det är lite så här, jag glömmer ju inte det när du, jag kommer inte ihåg vad vi pratade om, men det var en gång när du berättade om att dina barn fick vara med och nacka höns. Var det det eller? Eller kanin, eller?
Ja, vi har nackat allt möjligt. Alltså, det är också det. Man behöver inte nacka ett djur. Man behöver inte vara kapabel av att slakta ett djur. Jag tror på att om man ska kunna äta kött, då ska man kunna se det är ett djur. Och att många har tappat den här kontakten med maten och äter kött utan att se att det finns ett djur, ett liv bakom. Och det underlättar att äta kronfågel, kyckling som har växt 30 000 stycken i ett stall och känna noll empati när man ser en billig kyckling för 39,90. När man ser att det finns ett djur, ett liv bakom, då tror jag att man ser mer, att man får mer empati och tycker att det kanske är viktigare än den här djuren. När jag ser en kyckling för 39,90, jag tänker oj, oj, oj. Hur gick det till det här? Hur kan det vara ens möjligt? Det här kan inte vara bra och då köper jag inte det. Kanske en andra skulle tycka, oj vilket kap, köp två.
Jag tror många tänker så.
Ja men det är så, men det är för att man har byggt två olika typer av empati för djur i Sverige. Vi lever i ett land som har extremt höga värderingar. När man lägger mycket värderingar i en katt.
Mm.
Alltså en katt har så mycket högre värdering än en öns. Och för mig, jag har så svårt att se skillnad mellan en katt och en öns. Jag tycker inte att en katt har högre, man ska få mer empati än en katten har ett försäkring. Katten är så en hund, får inte lämnas mer än 4 timmar ensam hemma. Annars är man en jättedålig hundägare och då blir man av med sin hund och så. Samtidigt kan man stoppa grissugor i en bur och man kan stoppa 30 000 kycklingar i ett stall utan ljus med konstbelysning och bli matat med foder och sen ska de slaktas efter 35 dagar. Eller ägget som kom ut och alltså jag tror att om man börjar se döden djuren från lite närmare håll, då börjar man se att det finns ingen skillnad mellan en katt och en öns. Och plötsligt om man ska äta öns, då måste man ju se till så att den här önsen har haft en värdig liv. För jag tror inte att man ska ha, alltså värderingarna, det måste täcka allt. Det är så jag tänker, jag kan inte se till mina barn, slå inte den här katten. Ja men köp med ett kycklingnuggets på en snabb matkedja. För det är, alltså man kan tycka att det är elakt att döda en höna. Att ta en höna på en bitre, ta en yxa och klucka på huvudet. Men det är ännu hemskare att gå och köpa en kycklingnuggets. För där är ju täckt av att man blundar och då glömmer man allt man tycker är viktigt i livet i världen. Och sen äta det här med god aptit.
Ja, du
är
helt rätt.
Det är ännu mer hemskare.
Rätt. Ja, absolut.
Det blev tyst.
Ja, men det var... Väldigt bra utläggning där.
Ja, men jag tycker att det är ett bra sätt att visa på hur vi måste börja se på det vi äter. Alltså just det här med att du tar upp empati. För att jag tycker att empati är ju någonting vi saknar helt när det kommer till vår mat.
Mm.
Alltså vi tar ju alldeles för lätt på allting. Och det är ju grönsaker också. Och det är matsvinn och empati kan man ju också då korrelera till många andra saker. Att vi har så mycket och folk har så lite.
Mm.
Alltså just det där när det kommer till att man rensar kylen och så slänger man allting som har gått ut till exempel. Mm. Det tycker jag visar på extremt dålig empati med sin omvärld och också respekt för alla som har gjort maten. Så jag tycker att det var en väldigt bra jämförelse just det här med ens husdjur och det vi äter.
Mm.
Det kanske får folk att tänka till lite mer när de ser den här billiga fläskfilén från Danmark som kostar 30 kronor.
Mm. Och sen det kommer in i det att man borde lära sig mer om matlagning. Att det finns en sån kraft i Sverige. Det är fler och fler som lagar mat, som vill lära sig att laga mat. Och försöka ta den där lördagsmiddagen man lägger så mycket tid på och sprida ut den under hela veckan. Så att man kan också se maten som en viktig grej. Så alla äter 3 gånger om dag och året om hela sitt liv. Och att man lägger ju matsedeln som en liten viktig del av sitt liv. Och det krävs kunskap. Att inte slänga den där gurka som börjar bli dåligt. Men gör ett, två, tre lag. Ställ den i en burk och då har du picklade grönsaker som du kan ha till frukosten. Lär dig att göra din pastadeg. Varför köpa färdiga pasta? Pasta är ju, det är socker. Det är ju vitt mjöl som har knådat, blandat, torkat, pang. Och sen ska man koka skiten och tycker att det här är jätte... Och sen, det blir ingen måltid. Men om du gör en riktigt pastadeg och använder riktigt fina fullkornsekologiska stenmalda mjöler, stoppa lite ägg och sen låter degen mogna. Och det blir ju fantastiskt. Och jag lovar alla dagar i vecka, om jag ska sätta igång en pasta rätt till 4 pers på kvällen, för mig att ta fram degen som har stått i kylen i 3-4 dagar och kavla till tagliatelle eller koka dem i 45 sekunder, det går snabbare än att ta fram ett köpepaket pasta som ska koka i 14 minuter i vatten. Och jag kommer behöva äta elften så mycket av min pasta kontra de köper pasta. Och det här förhållandet i min pasta, näring, mineraler, kostfiber versus carbs, kolhydrater, som är ju socker egentligen, är jätteannorlunda. Min pasta kan du äta bara med lite smör, lite riven ost och en liten olivolja, lite citron. Pang, klart. Den köper pasta. Du måste piffa med massa annat, för den innehåller väldigt lite näring. Det blir inte en komplett måltid. Nej. Min pasta blir en komplett måltid. Det är ägg, det är spannmål, det är mineraler, kolhydrater, proteiner, vitaminer, antioxidanter. Allt det finns.
Kommer du ihåg hur det var i Frankrike? Kan du jämföra det här med mataffärer eller matmarknader? Har du någon liksom relation till det? För jag bor ju en större del av min tid i Paris just nu. Och jag hade nog någon sorts romantisk idé om att alla mataffärer i Paris skulle vara så fantastiska. Och de är ju riktigt dåliga.
Mm, man får hitta guldgruvarna där.
Men det som jag gör och större delen av Parisborna gör ju att de tar ju en stor drabant med sig. Och sen två gånger i veckan så går de till matmarknaden och handlar sin veckas mat där.
Ja, 12 liter mjölk och...
Precis. Och de köper det direkt från bonden, och de köper sitt kött, och de köper sin fisk, och de köper sina grönsaker. Så mataffären är, det är ju aldrig någon kö i någon mataffär. Jag har 4 stycken i mitt område.
Mm.
Och man köar ju aldrig, för att det är inte någon folk där.
Ja, alltså det är en utmaning. Det finns många koncept i Paris som är bra, när bonde slås ihop och hur en liten lokal och gör så här kooperativ. Alltså det gäller att gå, det som i Stockholm, alltså går man på en vanlig ICA-coop, det är kanske inte så himla spännande. Sen man hittar de där små...
Jag måste ju säga att mataffärerna i Stockholm är bättre än i Paris.
Mm, ja, det är möjligt.
Det ekologiska, alltså, det är större, liksom bondens val är större...
Ja, alltså det är så. Det jag har fått från Frankrike, alltså jag har ändå haft ett speciellt uppväxt. Alltså jag har föräldrar som är bortuppväxt. Jag är född uppväxt i Paris tills jag var 8. Så mina föräldrar frickade ut och de hade ett landstället ute i Vichan utanför Paris. Alltså 20 mil utanför Paris. Och sen de bestämde sig att flytta dit och bli självförsörjande. Så att från 8 till 16 levde jag i det här självförsörjande upplägg, när man gick på Leclerc, Carrefour, Intermarché en gång varje en och en halv månad och köpa toapapper och diskmedel i stort sett. Och jag som barn såg de där berg och allt, alla kakor och alla förpackningar och allt så spännande och så. Sen köpte vi bara så här hårda saker, ingen mat. Så det jag har fått av Frankrike, det är mina föräldrarnas, alltså föräldrarnas värderingar, när de i en tid där det var så korkat att göra så, att de ändå gjorde det, att de blev vegetarianer väldigt tidigt eller började äta så utvald köttprodukter, att äta gamla djur, att inte äta djur som inte det vi äter, att man hade kaniner, man odlade morötter, man åt morötterna och blasken åt kaninerna, och av blasken fick man kaninkött blev gott. Det, och de där tankarna, det är det jag försökte använda i min matlagning, att vara väldigt alltså smart i hur man producerar sina proteiner och sina vitaminer och sin mat, att inte äta djur som inte det vi äter. Alltså om du har ett kilo spannmål och du ska ge den till en ko för att få mat. Det är jättekorkad egentligen, för att av ett kilo spannmål och alla protein, de där 20% protein som är där, du kommer få kanske 20-30 gram kött av det. Utbytet plus allt vatten som kommer behövas och hela logistik och ström och in och dit och så. Om du tar det här kilo spannmål och malar den till mjöl och gör bröd, då får du 2 kilo bröd. Utbytet är mycket bättre. Mycket bättre att äta musslor än tonfisk. Musslor, de kommer äta plankton, filtrera havsvatten och växa på saker som vi inte skulle kunna äta. Och sen äter du musslan, då blir ju bra. Äter man gödda är också jättebra. Gödda står här och rensa och äter, och de finns mycket i våra insjöar. Och, alltså att äta, om man ska äta en get, ät inte lamm som är ju 1 år, ät en get som är ju 8 år. Den är gammal, den har gödslat, man har kunnat mjölka, den har kunnat hålla landskapet öppet. Och ät den gamla jätten, för den blir mycket godare i smak också. Så det är lite det jag försöker hålla i mina recept, och använda gamla tuppar och gamla tackar. Och om man ska äta nötkött, ät en gammal ko som har fått beta hela sitt liv, kalva 10 gånger, föröka sig, så betat gräs, inte ätit soja, majs och spannmål som vi hade kunnat äta, och använda våran mark för att odla spannmål som vi skulle kunna äta för att mata en ko eller en gris. Det är det korkaste vi kan göra. Och det är där att få in den i matlagningen. Då tittar man i den franska. Jag ser mina gamla recept. Min mamma skulle aldrig slakta en ung tupp eller kyckling. I och för sig, tuppen, vissa är lite korka, de passar inte och funkar inte. Okej, tuppen var för exempel. Men en ung tupp ibland kan man slakta, för de är helt korka, de där tupparna ibland. Att man skulle aldrig slakta en lamm, det är dumt. Och i Sverige, vi äter bara lamm. Skickar du en lamm som har en tand för mycket på slakten, den tas inte, den skickas tillbaka. Ingen äter en lamm som är över ett år, och det är jättedumt.
Du har ju precis rest ganska länge i USA. Vad var det bästa du tog med dig matmässigt därifrån, och vad var det sämsta?
Ja, det var mycket sämst där. Jag tror jag nästan kände att det här var min sista resa till USA den gången. Jag har varit mycket i USA, jag har bott där, rest jättemycket där. Och jag tror jag har sett nog fantastiskt landskap. Jag kan inte låta bli att känna vilket landskap, vilka förutsättningar amerikanerna har fått gratis, eller har tagit gratis, och vad de har gjort av det. Så det finns vissa ställen är jättefina, vissa folk, det är fantastiska människor som kämpar och försöker göra det vi gör här, där, och de har mycket sämre förutsättning där, det är jättesvårt, men när man möter det här dubbelmoralkultur där man inte riktigt fattar den skatten de sitter på och det här politiska läget, det är ju jobbigt och svårt. Jag tror nu i framtiden jag kommer resa mindre där hållet och kommer försöka hitta, jag vill omringa mig av människor som ser värdet i det vi har, som ser oss människor en del av biosfären, en del av miljö, att det inte vi är här och naturen är där. Alltså vi är en kugghjul i hela systemet. Vi är en del av naturen, och så länge vi inte börjar interakta med den på ett sätt som är ju balanserat, då kommer det inte funka. Och i USA är helt hur balans.
Hur upplevde du Kanada jämförelsevis?
Ja, Kanada, ja, det är lilla kusinen och det var bättre där, men samtidigt det är svårt. Det är sån storebror där bredvid som styr väldigt mycket. Det var ju alltså också fantastiskt landskap, på lite mer sunt förnuft och lite mer hårda regler kring mat och livsmedel, men det är svårt, man kan inte döma Kanada. Jag var bara i Vancouver och Montreal, och då Montreal blir extremt grotesk fransk, där allt är franska, även stoppskyltarna står arrêt, och allt ska ses på franska och allt är, så det var ändå lite roligt att se hur den franska kulturen har spridits och blir så här riktigt hardcore. Det här är en sätt att leva, att vara det här franska och bevara det här franska. Alltså Kanada var mycket mer multikulturell i form av att man fick komma från någon annanstans och vara en del av samhället. Medan i USA det blir mer kluftat, att det är alla grupper och håller ihop och det blir lite hårdare. Det var mer blandat och homogen i Kanada. Det är ett kultur som jag ser några drag här i Sverige, och jag tror att det är viktigt att vi försöker inte bli för influenserade av den nordamerikanska kontinenten. Även om det är superball med cheesecake och med hamburgare, för det mesta det är ju skit. Och jag blir alltid förvånad när man, alltså en cheesecake gjort på Philadelphia, alltså det är världens mest massproducerade ost, och sen man tar digestive cake som är världens mest producerade kaka, och till slut det kommer bli en grund på en jättegod dessert som kanske en duktig konditor gör. De har också lyckats, det här är så här marknadsföring, hur man har lyckats få in i alla att en cheesecake görs på Philadelphia ost och kex. När det bara tar lite yoghurt och hänger den över en dukslag och låta den rinna av sig, och då får man yoghurt, och då får man cream cheese som är helt fantastisk och baka cheesecake med, och att slå ihop mjöl, vatten, socker och lite smör och en nypa salt istället, och bara trycka den på en plåt och baka av den, för det ska mixas ändå efter, så de behöver inte vara finstansade direkt. Det gör mycket bättre, och när man gör det då helt plötsligt får man jättemånga möjligheter. Vilket mjöl ska jag ha i min cheesecake-botten? Ska jag ha svedjeråg, dinkel, enkorn, fullkorn? Ska jag rosta lite? Ska jag ha lite skräddmjöl från Värmland? Eller ska jag ha lite så här mältat korn och ska få in vilket smör, vilket salt, hur mycket, vilket socker, råsocker, mörksocker, vitsocker? Helt plötsligt blir man helt fri, och det öppnar dörrarna till massa kreativitet.
Hur får du in alla de här idéerna i ditt tv-program, Dessertmästarna? Får du liksom...
Ja, för det första det är mest inte mitt tv-program. Det är ett program där jag är med på en kant. Vi bara, alltså, det är deltagarna som är ju som gör programmet. Jag är bara dekoration. Man står här och placera in i ett mall. Mitt roll där är att försöka dra in lite sunt förnuft, eftersom all tv som inte är SVT är finansierat av privat sektor. Alltså stora bolag som vill sälja sin skit till folket. Och de försöker samla ihop sin segment. Alltså de vill försöka samla ihop sin målgrupp. Hur kan vi få män och kvinnor mellan 25 och 45? Ja, då gör vi en dessertprogram. Bra, då gör vi det. Och sen kan de säga reklam. Så jag försöker göra det bästa av det. Och försöka dra in ekologiska råvaror, lite sunt förnuft. Och sen försöka ge ett känsla av att det finns en tanke kring det. Även om programmet kan vara, jag vet inte vad det är för sponsorer som står utanför i programmet. I alla fall jag själv, det står för mig själv. Och jag försöker få in de där tankarna och att lyfta upp duktiga yrkesmän och kvinnor. Som Thea Malmgård och Joel Lindqvist. Det är många duktiga konditorer som vi har lyckats få fram som MUFält. Alltså sådana konditorer som betyder så mycket idag. Som man har kunnat ge dem lite extra cred och få dem att bli lite mer mediala. För det är de som jag tror behövs som mest där ute. Att de, alltså, unga behöver folk att se upp till. Och vem ska man se upp till? När det ser ut som det gör. Och det är därför det är kul att kunna ha den typ av program. Och det är samma som nu ett småron som är lite med jag där. Där är jag vitt kort. Jag gör vad jag vill. Jag har producenter där som är helt fantastiska som låter mig göra precis vad jag vill. Vill jag slänga iväg en baguette, bake of baguette genom luften, det får jag göra. Och där försöker jag använda det på ett sätt där, ja, men nu börjar säsong för ägg. Och alla blir, va? Säsong för ägg. Ja, det är så här att öns värper när det finns tillräckligt många ljustimmar. Under 8 timmar ljustimmar, då slutar önsarna värpar. Om det finns ägg året om, det är för att man stoppar 30 000 öns i en stor jättebur och ger dem belysning och vatten och foder. Och det är därför de kläcker ägg hela tiden, vilket gör att ägget blir inte så bra. Och sånt tror jag är viktigt, för det är många som börjar klicka och tänker, jaha. Det tänkte jag inte på. Jag visste inte, varför äter vi så mycket ägg vid påsk? Ja, det är precis den perioden, 3 veckor innan, där soltimmarna blir tillräckligt långa så att önsarna börjar värpa igen. Och då är det de första ägget efter den här viloperioden där önsen har fått vintras, vila, äta maskar, insekter, böcker, få lite ledig och så fint. Och då gör de första ägg som kommer i april när vi är helt brist på näring och brist på solljus. Eller plötsligt kan vi få i den här näringen och den här fina ägget och det här del av ett bra system som är empati med följd för djur, att du låter djur leva sin naturliga
klockan.
Ja, och se naturen inte uppifrån att vi är här uppe och allt annat är där nere och vi gör vad vi vill. Försöka se lite sida vid sidan, att vi måste försöka samarbeta, interakta med naturen på ett mer ödmjukt sätt och ett mer sunt förnuftigt sätt. För idag, det genomsuras inte sunt förnuften inom den storskaliga matproduktionen. Just på grund av att man inte ser djuren bakom maten. Man har ingen koll på säsonger. Man köper tomat året om. Man fattar inte att en tomat på ICA Coop i februari, den har också växt upp i ett land där det är blask och skit där, i Belgien, i Åland. Det är lika blaskigt där än här i februari. Det är den där, de har ju stora växthus med värme och lerakulor, konstgödsel och få plastiga tomater som sen fraktas dit i plastpåsar som smakar ingenting, innehåller ingen näring. Det blir jättepengar som går åt en dåligt livsmedel. Det är just på grund av att stora livsmedelsbutiker har lärt folk att det finns en säsong för allt någonstans i världen. Men nej, det är ingen säsong för tomater i februari i Holland. Eller inte i Spanien heller för den delen. Så att det gäller att lära sig igen och lära sig att längta efter bra mat och kanske nu när det är tomat, nu alla tomatproducenter, de skriker, vi har så mycket tomater, ja men gå på ICA Coop, hur många ekologiska svenska tomater hittar du? Alltså de där stora bolag och de där avtal som ICA Coop, alla stora, har tecknat på 12 år, det har dödat ett sånt stor del av våra grönsaksodlare som inte ser värde av att odla tomater längre, för det är ingen som köper när de pick på produktion. Så att vi måste lära oss igen. För att nu det är jävla massa tomater här ute. Köp tomater, förädla dem. Ta en lördag eftermiddag med din familj. Kapa tomater, tryck dem i glasburkar. Stoppa lite vitvin, stoppa lite vinäger. Stoppa lite saltvatten, krydda. Köp, och sen förädla den. Mm. Tryck hela skiten, paff, in i ugnen. 80 grader över natt. Och sen har du solsken, fina tomater för resten om vinter. Och då i februari kan du ta en burk tomat, koka din egen pasta, för spannmål kan du lagra över vinter, och sen då ta fram en burk med tomat och sen bara öppna den, och då får man en liten bit av hösten på ett väldigt bra sätt som kommer smaka och gör ens glad.
Nej, du har en kokbok som kommer ut.
Mm? Mm.
Mycket får man där av det här?
Ja, alltså det, som vi började där, jag ser upp till de som kommer ta sig tid och spendera pengar till att köpa den boken. Och, så att det här är en sammanfattning av, jag vill laga mat på en mer sunt förnuftigt sätt, på ett bättre sätt som beskrivit. Och då jag försökte göra en bok som tar det mesta om mat. Många känner mig som bagare, jag är bagare visst, men jag har jobbat väldigt mycket med mat, jag har jobbat på restaurang. Och jag berättar lite om kanske några delar av min arbetsliv som många kanske inte visste om. Där jag har jobbat, som mina första steg som konditor och bagare, det var på restauranger. När jag flyttade till Spanien, till USA, och alltså bagarna, de där jävla gubbar som säger, varför gör du så? Därför, varför, därför, varför, därför. Och det är så man ska göra. De där, jag klarade inte det. Jag behövde träffa människor som såg smak, textur, som inte satt begränsningar i min kreativitet, och tänkte att men vad ska vi ha, och för mig att jobba med kockar har gett mig en fantastisk möjlighet att kunna ju utveckla, lära mig och utgå alltid från råvaran, precis som kockar jobbar. Alltså en kock får ju en morot, en fisk, och kommer titta, känna, dofta, se, vad är du bra på, vad har du för egenskaper, och försöka använda dem till att förädla dem på bästa sättet. Det är den delen som jag har fått in där. Mycket av min matlagning, en brett tjock brödkapitel som sätter, visar vad skåpet ska stå när det gäller bröd. För man blir så jävla trött på vissa saker när det gäller bröd och surdeg, det som sägs och ut. Så jag har sammanfattat mina 15 år av undervisning och utbildning när jag har lärt så många kockar och bagare och privatpersoner att baka bröd. Och jag försökte skapa bröd utifrån råvaran. Alltså baka bröd som en kock. Ta fram, öppna en mjölsäck. Hej, vem är du? Och förstår, vad är det för mjöl man har? Och hur kommer man kunna bäst förädla det till ett gott, näringsrikt, hälsosamt bröd?
Vi ser fram emot den boken. Den släpps i september.
Ja, 12 september. Mm. Så att det är så här, 2 år av intensiva arbete som kommer komma ihop. Och, det är en bok som, precis som min första bok eller min andra bok, det är en bok som man kan öppna nu, man kommer kunna öppna om 10 år, kommer kunna öppna om 20 år, och det kommer fortfarande vara aktuell. Och
en till hållbar
och
med, bok.
Ja, alltså jag läste min första bok förra veckan när jag var på semester, bara för att känna lite hur mycket det hänger, och jag blev så här inspirerad av mig själv, tycker jag, fan vad bra. Och det här är ändå skrivet 2009-2010, och tänk på hur många böcker och kokböcker som har skrivit. Hur många kan öppna en kokbok som är 8 år gammal och fortfarande känner sig inspirerad av det, och inte tycker, fan vad nej, det här var fel, det här.
Jag har en sån bok, och det är Mattias Bonjocke bok.
Mm. En sån, vissa böcker är så. De är, ja, men det är French Laundry. Vissa sådana böcker. Jag gillar en bok. Det ska vara, det är inte som en blogg. En blogg, du kan säga någon dum och säga, oops, det här var dum. En bok, det får inte vara dumma saker skrivna. Man har ett gigantiskt ansvar när man skriver en bok. Och det där tar jag, varenda rad är ju genomtänkt.
Vi ska avsluta här. Tack så jättemycket för
redan?
Att du kom. Ja, vi har gått över timman. Redan faktiskt. Det gick alldeles för fort, tycker jag. Mm. Fredrik, har du någonting du vill tillägga?
Nej. Har du blivit inspirerad nu?
Ja, jag tycker det var väldigt mycket bra saker.
Nu vet du hur du ska lära dina barn sen.
Precis, jag har en liten dotter nämligen på 7 månader. Så.
Perfekt ju. Ja. Tove lagar redan jättemycket mat hemma. Och
det är att börja tidigt lära dem att upptäcka texturer, smaker, kryddor och introducera bra mat.
Allting handlar om vana.
Ja, och ge motstånd i skolan när det blir inskolning, när det blir dagis, när det blir skolan, att engagera sig. att det är jättefint att sitta 4 timmar på, under regnet på ett fotbollsplan lördag, men det är också väldigt fint att tjafsa med rektor på skolan dina barn går på och klaga över att maten är dåligt och inte bra. Ansvar av en skola, det är inte bara pedagogi, utbildning, etik, antimobbningspolicy. Maten är en del av livet och det är en del av ansvaret som skolan har, och om man inte klagar, det kommer inte ändras.
Man måste våga säga ifrån. Om ni har några frågor angående den här podcasten så kan ni mejla oss. Tar vi upp det i nästa podcast på kontakt@tovedaniela.com. Kontakt med C.
Yep.
Ja, och har ni någonting som har med mig att göra, då kan ni lika bra gå på Instagram. På mitt Instagram. Och där finns en knapp, det står sms eller mail. Så beror på hur viktigt det är. Man väljer den ena eller den andra.
Det låter toppen.
Det tycker jag också låter toppen. Jag kanske gör det några gånger.
Ni slipper ju tjafsen. Och, vet inte, om pågen ringer nu till er och säger, de kan lika bra ringa till mig direkt.
Ja, nej, men kan vi kan ta det. Jag tror att vi kan hantera det mesta.
Ja,
vi
det tror jag med.
Vi är inte heller så konflikträdda som tur var.
Det är bra det.
Hej, tack för idag.
Tack.
Hej.
Tack. Hej. Tack så mycket.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.